this coffee? Yes, I am. Well, I'm a this coffee. Yes, I am. Tjena, hallå, hejsan. Välkomna till avsnitt 106 av Discgolf-podden.
Ja, hej, hej. Tack och välkomna, ja, allihopa. Nu är vi igång återigen. Känns bra.
Mm, allt är bra. Och det är tredje veckan i rad, om jag inte räknar fel.
Ja, alltså borde det vara.
Ja, det är... nu håller vi tempo här. Nu börjar säsongen komma igång och så vidare. Och våren är här, eller vad säger du, Simon?
Ja, exakt. Även om projekten är många och tiden knapp, så är det alltid härligt när man får en liten stund över och snacka med dig i denna kontext.
Ja, det är ju lite olika väderförhållanden som vanligt i de olika delarna av landet, såklart. Men idag fick jag verkligen uppleva, vi spelade ju som vanligt in på en måndag. Idag fick jag uppleva riktig vår. Alltså det var ju tvåsiffrigt varmt och soligt och faktiskt inte så himla blåsigt. Så jag har varit ute i trädgården och gjort sånt där. Det låter som att, åh vad mysigt att vara i trädgården. Jag tycker det är skittråkigt att vara i trädgården, men det måste göras. Men lite vårkänsla av att klippa gräsmattan första gången.
Ja, ja, ja. Nej, men, och som du säger, framförallt det där med att det inte blåser tycker jag är lite så tongivande för dagen. Det har varit så extremt blåsigt under den här helgen och några dagar innan, i alla fall här på västkusten då. Så det är som att vi tror att banan på Ale ska förstöras av vinden, men än så länge har det varit helt okej faktiskt.
Mm. Jag måste ju fråga, passa på att fråga dig apropå det här med trädgård och så. Jag tänkte säga, du har jobbat på lanthandel, men det är ju helt fel. Du har jobbat på trädgårdshandel, vad säger man?
Ja, eller jag har jobbat på en trädgårdsfirma där vi har gjort allt från anläggning till och entreprenad till även att vi hade en handelsträdgård i anslutning till den firman då. Så jag har gjort lite allt möjligt där, kan man säga, som är kopplat till trädgård och växter och jord och sten och allt emellan.
Ja, och jag vet ju, jag har ju frågat dig förut så där också då, för att du är väldigt kunnig på detta och jag är ganska ointresserad, men har en trädgård. Vi har diskuterat lite om det där med hur får man bort mossan, men säger de kanske vill ha bort mossan och så där. Det kanske är mysigt att gå på och så vidare. Men i alla fall, för lyssnarna så kan vi påminna om att någon gång har jag berättat att Simon, man upptäcker alltid att du har jobbat med någonting mer än vad man visste. Du har jobbat med så otroligt mycket.
Ja, det är sant faktiskt.
Ja, och det här var ju ganska länge sedan också. Men jo, jag skulle passa på att fråga. Nu är det ju ändå den 15 april när jag är ute och påtar här och klipper en häck och sånt där. Är det lite sent? Och gräsklippningen, kan det vara för tidigt?
Bra fråga. Jag brukar ofta säga att hellre att det blir gjort liksom, på något sätt. Sen finns det vissa undantag beroende på vad det är för växter man har att göra med och sådär, men jag tänker att så länge ambitionen finns är det viktigaste. Vi har inte klippt på Ale nu i alla fall, men jag tror definitivt inte det är något problem att vara ute och klippa nu. Det ser jag inte varför det skulle vara ett bekymmer. Och vad gäller häcken, vad är det för häck ni har?
Ja du, en buske. En buske häck.
Jag fattar. Man brukar säga senvintern oftast i alla fall, det beror lite på. Så det är inte för tidigt att klippa häcken i alla fall. Om att du ska ta ner den ordentligt så att säga, för att den ska börja. Det är ingen ansning vi pratar om här.
Nej, det är det inte. Det är någon mer än halvering, både liksom på sidorna och på höjden liksom. Den här känslan av att här sitter lite nya blad liksom. Ska jag verkligen kapa nu? Jag borde ha gjort det här för en månad sedan.
Ja, men lite så är det väl egentligen. Sen så låter det som att det är en ganska så väl etablerad. Det är typ spirea eller någonting ni har, om jag tänker efter. Jag ska sätta i periferi någon gång. Det går nog ingen nöd på den. Det tror jag inte.
Nej, det är bra.
Ska mycket till att den bara ger upp.
Nej, då lämnar vi trädgårdspodden för denna gången och pratar om ett annat vårtecken som var att Ale Vit hade öppet i helgen och vi var ju där specifikt då igår då det också var ganska vårvarmt och skönt egentligen fast extremt blåsigt.
Ja, det var galet blåsigt. Jag tror det är det blåsigaste jag har spelat Ale Vit. Undrar om det inte var liknande vind som när du vann Ale-touren där? När det var extrema vindar också.
Ja, Ale Open.
Ja, det var Ale Open var det till med.
Det var en endagstävling, ja, två runder. Men ja, då var det nog faktiskt. Det är ju minnet. Minnet säger ju att det var blåsare då för att man förstorar upp det kanske. Men det kanske var ganska liknande då.
Ja, hur som helst så var det var ju mycket vind. Och som du var inne på, vi var ju där jag var där i både egenskap av ALE-representant och podden-representant, kan man ju säga. Och du främst då som podden-representant för i vårt samarbete med Flipup Collective. Så hade två stycken herrar som hade åkt ner från Stockholm, plus en dam, hon var inte med på rundan dock. Och sen två stycken från förbundet då, Therese och Fredrik. Och så var ju tanken att vi skulle då dels gå rundan ihop och diskutera lite banan och ändringarna som har gjorts och ändringarna som är planerade inför SM som ju kommer att ses på Ale i detta år också, och då är det då MPO och FPO vi pratar om. Och detta hade vi också med oss en kamerautrustning för att Flipup, eller då levande video som är en del av Flipup, ville kolla så att det går att få täckning för eventuell livesändning framöver. Så det var kul att det liksom var en del av detta.
Ja, och för ändamålet hade ju Nils och Andreas och Matlo då med sig en typ av rejäl sexkärra med dubbla kameror och diverse utrustning monterad på, som de kallade det för Hannibal.
Ja, det var en rolig anekdot tyckte jag, för att när de sa det så fattade jag direkt, för att det är en känd scen i, eller det var flera gånger den, han framförs i den här då Hannibal, mördaren i När lammen tystnar från 1992 kanske.
Kan det stämma?
Jag tror det är något sånt i alla fall.
Vi säger där omkring.
Ja, precis. När då allas våran Anthony Hopkins, väldigt duktig skådespelare såklart, är då fastsurrad i något typ av kärra.
Och med tvångströja och den här karaktäristiska masken för att han gillar att bitas.
Ja, exakt så. Har han också det där orangea klassiska fängelsestället? Det har han, va? Eller är det vitt?
Mitt minne säger att det är väldigt vitt, ja, men det kanske är tvångströjan, så har han säkert orange under så här.
Ja.
Just det. DOP brukar det stå.
Just det.
Department of Correction. DOC, Department of Corrections, ja.
Så blir det. Det låter bekant. Men så det var lite roligt och väl kämpat då Andreas och Nils släppa runt den här. det var mer än en suka kart, kan man säga.
Ja, exakt. Ja, de fick ju börja starkt där med att släppa upp den på hål 2, alltså gamla 11:an. Men det där återkommer till att det har skett ändringar. Men ja, det var, de fick känna på det direkt på 11-12:an där. Gamla 11-12:an.
Ja, precis. Sen var det inte hela vägen upp på 12:an.
Just det. Och så lär vi få anledning att återkomma om de här planerna på en livesändning från SM. Och det är väl 5-8 augusti, om jag inte minns fel.
Det stämmer nog lite mer på dig än mig när det kommer till siffror och datum.
Okej. <Okay. laughs> Men, vet du vad jag har gjort mer i helgen, Simon?
Du har ätit och sovit och tagit hand om barn och träffat din sambo.
Det stämmer. Och även varit på barnkalas och så vidare. Men det som jag tänkte på, det var framförallt igår kväll. Och jag skrev till dig då också. Även tidigare under helgen följt med spänning i det som kallas för bollgolfens Masters.
Ja, just det.
Från Augusta. Och den nya superstjärnan Ludvig Åberg, som jag också börjat så här följa rejält liksom senaste månaderna, egentligen året kanske, eller när det nu var. Det blev en snackis där när han skulle bli proffs och så, att han var världens bästa amatör. Och nu ska vi få se något speciellt. Och det har vi verkligen fått göra. Stort grattis till andra platsen till Ludvig Åberg.
Ja, häftigt.
Ja, det är verkligen häftigt. Och min poäng med detta, att ta upp detta här, för vi brukar inte prata om bollgolf, det är att jag tittar sällan, nästan aldrig på bollgolf, ska sägas. Och då är både du och jag tittar på väldigt mycket sport, och historiskt framförallt. Men nu är det ju något väldigt speciellt med den här killen. Alltså man får den här känslan av att han kan bli en sån där Borg Stenmark-typ. Och att det här är liksom början på detta, en sån där som hela folket sluter upp kring, och där möjligen kan bli så att liksom samhället stannar upp när det är viktiga tillfällen när han kommer spela. Och då undrar jag, Simon, finns det en risk här? Finns det liksom en direkt konkurrenssituation med discgolfen om nu golftittandet får ett rejält uppsving? Nej, men som när SVT i detta fallet ganska hastigt plockade upp 2 veckor innan, köpte rättigheterna för att sända 4 timmar om dagen, 4 dagar i rad från Masters, för att de kände att det här var på gång och nu måste man haka på tåget. Om det här blir liksom en sån här allmänt intresse, kan det vara någonting som lite extra liksom hot hotar discgolfens chans att bli det där, att komma in, tror du? Eller förstår du hur jag tänker?
Ja, jag förstår hur du tänker, för jag har faktiskt, den tanken slog mig också, så det är intressant att du tog upp det. Men jag har inte landat i vad jag tror, för att jag tyckte det var väldigt svårt när jag slogs av den tanken, att jag tror att det kan gå åt två håll, eller tre om man också räknar oförändrat, så att säga.
Mm, exakt, ja.
Men det ena är ju som du säger då, att det blir, den traditionella golfen blir the way to go, och SVT fokuserar enbart på den, till exempel då. Vilket jag tycker liksom generellt att det känns som att det är väldigt sällan som SVT tar upp nya sporter, och då menar nya för sändningen då liksom, och sådär. Och där har vi hoppats på att discgolfen skulle kunna bli en sån sak, och det är inte så långsökt som kanske vissa tror, och det har vi pratat om lite innan varför då, sådär. Men visst, det finns väl en risk kanske, men samtidigt så tänker jag att i och med att de är så närliggande just i mekanik och även om vi säger att vi inte ska jämföra dem på många sätt, för att det är som att jämföra handboll och fotboll hit och dit, men det är ändå samma terminologi, och liksom en golfsport är en golfsport lite grann ändå. Så det kan ju också vara gynnande på ett sätt, att fler fattar hur golf funkar, och då kommer de också kanske delvis fatta hur discgolf funkar till exempel.
Ja, exakt, att man får lite, att man kan få lite, ligga i vinddraget där som golfsport, och kanske vara den enklare varianten och så vidare. Att man kan tänka sig att folk sitter hemma och blir sugna så här, ska vi inte gå ner till äventyrsgolfbanan eller minigolfbanan liksom. Och så kan discgolfen vara en del i det också då.
Ja, exakt. Hur är dina tankar, skiljer de sig från mina, eller har du varit liknande tankevurpor?
Ja, exakt. Nej, men jag har inte kommit längre i tanken än vad du gjort heller, och mer än att jag tänker, jag får ställa frågan jättedum liksom, och outa det här om mina funderingar är jätteknäppa. Men jag tänker precis som du, att antingen så kan det vara att det är positivt för discgolfen, eller så är det bara en jättekonstig överhuvudtaget tanke att det överhuvudtaget skulle påverka, bara för att det är något annat, bara för att Zlatan fanns för 10 år sedan i sin prime, så skulle det påverka discgolfen. Alltså det kan vara helt menlös jämförelse, vilket förmodligen är i första hand. Men också får jag den här känslan av att det är just här vi har biter oss i baken, att man försökt kaxa upp sig utan att golfen ens har reagerat med att jämföra hur mycket banor vi har och hur många som spelar och sådär.
Lillebrorskomplex kanske.
Nej, men det är lite så här, dags för ett wake-up call och se vilken elefant det är vi tampas med, vilken världssport och hur en 500 000 utövare i Sverige och så vidare. Och att vi lätt blir myggan där som elefanten sätter sig på liksom.
Ja, var det inte till exempel 18 miljoner dollar eller något sånt prispengar på Masters, vilket är ju lite skillnad.
Ja, exakt. Jag förstod ju som att för andra platsen då fick Ludvig Åberg 23 miljoner kronor då. Det var ett litet resonemang där i slutet av när de höll på att gå in i klubbhuset och sånt. Där kommentatorn som jag inte kommer på nu frågade Jesper Parnevik som är expert. Hur är det här? Det här är en ganska stor vinst för caddien också rent ekonomiskt. För då har det traditionellt varit så att man får 10%. Sen är det väldigt individuellt förhandlat nu, så det betyder inte det. Men det skulle ju i så fall innebära att vara caddy åt Scottie Scheffler, som han hette väl, vinnaren, världsettan, skulle ju få över 3 miljoner kronor för att ha caddat på Masters. Det är också en utveckling som jag gärna skulle sett inom discgolfen. Alltså lite mera genomtänkt caddy-arbete faktiskt.
Det håller jag med om. Och Filip Anton, om du lyssnar nu, jag önskar jag kunde erbjuda dig detta. Han har ju varit väldigt pigg, positiv och pratat med både dig och mig inför tävlingar. Nu tävlar inte du så mycket längre, men att han gärna ställer upp och är caddy, och vilket han har gjort för både dig och mig. En kär lyssnare också dessutom. Så all kärlek till Filip Anton som kommer caddy åt mig i Stenungsund vad det verkar. Så det ska bli roligt när jag ska spela Revolution Race Tour där nu på söndag faktiskt.
Nej, men han var caddy åt mig på nationella touren i Onsala här om året bland annat. Det. En väldigt bra caddy, så stämningshöjare, harmonisk och liksom positiv hela tiden.
Ja, nej, men det håller jag helt med om. Så han är en bra kille generellt. Så det ska bli roligt. Men som sagt, några miljoner kan jag tyvärr inte erbjuda.
Nej, precis. Jag kanske inte ens har råd med de 10% av eventuella prispengar. Du kan få 10 kronor från mitt presentkort som jag fick på 100 kronor.
Ja, lite så.
Jag tror jag är skyldig Filip Anton en glass på McDonalds. Hör av dig Filip och bekräfta att det är så.
Det finns ju McDonalds i Stenungsund, så om vi svänger förbi där så kan jag be dig swisha. Så kan, eller så köper jag en åt han helt enkelt. Så kan göra. Ja, eller två då.
Ja. Jo, men det kanske är det här ett tillfälle då att kasta ut en liten fråga, känner jag spontant. Jag tyckte ju, eller jag tänker ju det här med att caddy, professionella caddies, alltså inte summorna och det ekonomiska, men just att man jobbar mer med caddies kanske. Är det en sak att ta efter från golfen? Är det bra, är min fråga till lyssnarna. Men också då, finns det något annat från golfen som man faktiskt skulle vilja se mer av i discgolfen?
Får jag svara?
Ja, du får svara.
Eller det kanske jag inte ska.
Ja, du får skicka in ett brev. Eller ett mejl.
Ja, jag tänkte att de kanske ska vara opåverkade lyssnarna möjligtvis. Ja. Men man kan ju resonera lite kring det i alla fall. Och det är alltid intressant. För det finns ju några personer som har mer eller mindre fasta caddies i discgolfen, som är ju lite kul att se, kan jag tycka, liksom, att det är lite frisk fläkt sådär, att det liksom inte bara är flickvännen eller någon kompis som har slutat spelat färdigt sin runda tidigare liksom, eller någon random i publiken som bara vill ha lite moment of fame eller vad det kan vara, utan ibland så är det faktiskt någon som i alla fall känns mer seriös. Sen är jag ju så dåligt insatt i hur tugget går, så att säga. Kan vi ta ett par exempel? Vi har ett exempel, vår svenska representant då, Skywalker från Stockholm, som var ju tidigt med och caddia åt Avery Jenkins och gjorde det i många år. Och sen har vi ju finnen som caddia åt på Macbeth varje European Open, som till slut också började hänga med på lite fler tävlingar och sådär. Och de har inte varit supertransparenta, kanske inte har fått så många frågor heller, vad vet jag, men Paul McBeth har ju alltid sagt att han liksom har ändå fått ut något av den här caddien då. Sen varför och hur, eller om det är mer en lucky charm, det vet jag inte, men det är ändå intressant. Och det finns ju ett till exempel som jag hade, Paul Ulibarri tänker jag på, som jag med sig en äldre herre med, som både på såna practice rounds på Jomes, men också som caddy på många rundor. Och de verkar ha en liksom tight kommunikation och något typ av liksom give and take på banan. Och jag skulle inte förvåna mig om han får betalt en del för att vara med till exempel. Och så där.
Nej, men hör av er och om vad ni tänker om detta, ni som lyssnar. Men jag kom på en sak till också som jag tänker att man kan ta efter från till exempel golfen, men även andra sporter. Och vi har ju ofta den här diskussionen kring discgolf med att det är så bra för att det är låg tröskel och det ska vara enkelt och det ska vara för alla och det ska inte vara inrutat och så vidare. Och det blir nästan konflikter när man pratar om klädkoder och så vidare. Men någonting som jag kan uppskatta är just de här, alltså, traditionsbyggandet vid vissa stora tävlingar. Alltså som att Wimbledon i tennis, du ska bara ha vita kläder. Och Masters har ju massa sånt där kring sig. Du får inte ha avståndsmätare och sådana där saker. Ens på träningsrundorna. Utan då får du ha andra metoder liksom för att avgöra saker. Tror jag det var. Det var något jag snappade upp. Men de har väl i alla fall massa traditioner som är lite egensinniga och skiljer sig från den moderna. Liksom. Och det tycker jag ändå att man ska bejaka framåt i discgolfen. Och det har vi också varit inne på, det här med att kanske ha någon form av fasta majors och verkligen se till att det blir så. Sen kan det ju flytta runt. Det gör det väl i golfen, tror jag. Jag tror det finns majors som flyttar runt. Eller i alla fall stora tävlingar som flyttar från olika banor. Fasta banor. Är det inte så på British Open till exempel? Jag är alldeles dåligt insatt i golfen, så halshugg mig inte nu för att du säger sådär.
Nej.
Men det behöver inte vara på samma sätt, men att man hittar de här traditionerna så att vi har något att haka upp på det här, att många års, om 20 år går fort.
Ja, men det är ju något, det är inte bara vi som är nostalgiker och tycker om att liksom omfamna den här typen av ting helt enkelt, utan det är ju fler med oss, och det finns ju en anledning till det liksom. Statistik är inte bara något för oss och andra nördar att liksom förlusta sig, utan det finns ju någon vikt i det också, rent objektivt så att säga. Och för att kunna ha en vettig statistik framåt, så så behövs det också något att linda det kring. Och då är det ju till exempel att ha fasta majors och kunna jämföra år efter år och sådär. Men utan att man för den delen ska stagnera liksom, att, och att liksom inte välkomna nya storsatsningar när det kommer till banor och annat. Liksom, sådär. Så jag tror på det som jag tror vi har varit inne på i några tidigare avsnitt också. Att, att ha ett par fasta och ett par som alternerar liksom, när det kommer till stortävlingar generellt. Så ja, det är väl min tanke kring det i alla fall, att man liksom måste nog ha lite av varje.
Ja, exakt. Och viktig princip som du nämner där, som jag tänkte påpeka också, just det där att det betyder ju inte att allting är helt statiskt på något sätt. Alltså Vasaloppet har ju utvecklats under 125 eller 130 år eller vad det är också, på massa olika sätt, och reglerna förändras. Och snackar man så gamla evenemang, så har det ju varit massor med amatörstatus hit och proffs tillåtna hit och allt möjligt. Så att det finns ju, man måste ju utveckla på rätt sätt givetvis också. Men det finns någonting där att skapa en tyngd kring vissa evenemang som också ger en extra, att ett plus ett blir mer än två på något sätt. Och European Open har ju varit duktiga med det.
Ja, det tycker jag. European Open och USDGC är ju två fasta majors på något sätt som mycket kretsar kring. Och sen så att VM byter plats tycker jag också är fullt rimligt. Sen så borde du kanske byta oftare då från Nordamerika som vi varit inne på. Men det är ju egentligen på gång då i och med 2025 i Finland. Så det hoppas jag vi kommer få mera frekvent framöver då. Men sen så har vi de här som till exempel Champions Cup som... Jag har aldrig kollat på Champions Cup och känt att det är lika stort som European Open eller USDGC till exempel.
Det har ju inte samma, det har inte funnits lika länge heller.
Nej, och det är precis det som jag menar, att det bevisar ju vikten av det historiska. Samtidigt så är det ju en major. Men så jag vet inte, en major då, om jag ska skjuta mig själv i foten på något sätt, som alternerar då från plats till plats, kanske aldrig kommer kännas lika tung som en som faktiskt hålls på samma ställe, möjligtvis. Men
ja,
nu gör ju den det, men den är som du säger ung, så att säga.
Ja, jag tror ändå att det finns mycket annat att bygga runt omkring, för European Open kommer väl också behöva flytta på sig till exempel från The Beast, och det kommer säkert bli lika bra ändå. Men att man har just det där som vi var inne på när vi pratade med Jesper Lundmark, att han vann ju det, European Open 2009. Och vad det innebär för hans status där, och att det finns den här röda tråden, att han då i egenskap av tidigare vinnare alltid får anmäla sig oavsett hur anmälningsreglerna kommer se ut framöver. Så han kan anmäla sig när han är 60 och spela liksom. Oavsett hur sporten ser ut och hur tävlingarna förändras, är ju tanken i alla fall. Och den typen av röda trådar är mäktiga.
Ja, och precis. Och där har ju USDGC samma grej, va? Att till exempel Ken Climber är alltid bjuden liksom, och så vidare.
Ja, jag tror det. Och de har ju också en sån här då, en annan bra grej, just eftersom det är ett sånt högstatus-event, så kan de ju ha det där att de 10 första varje år är direkt kvalificerade till nästa år. Precis.
Det tycker jag är vettigt också.
Ja, den typen av grejer är väldigt bra när man kan ha det, när det är någonting som man vet är beständigt och högstatus. Fler saker som gör att det spelar roll om man, även om man inte vinner eller kommer på topp tre, så finns det någonting att kämpa för, och det är alltid bra, och det finns ju möjligheter till det i sådana sammanhang också.
Ja, och det är ju något som vi trycker på ofta. Inte minst jag måste jag väl säga då, när jag jämför det med andra sporter och sådär. Och när vi kommer med Linus Karlsson i podden och vi pratar om det här att på touren i USA så är det vinnare som gäller liksom. Och det är vinnaren som hyllas. Och jag tror jag drog liknelsen att till exempel i skidor eller skidskytte eller något sånt, så är det fjärdeplatsen man inte vill ha, men i discgolf så är det andraplatsen man inte vill ha. Kanske undantagsfall då, vissa typer av mästerskap. Men klassiskt på touren vill jag påstå att det är så. Och det tycker jag också är lite tråkigt, att också för statistiken liksom, att PDGA så står det antal segrar du har, men inte till exempel antal pallplatser eller sådär. Det hade gjort det roligare för många, både följa och spela, att fler platser på något sätt hyllas.
Ja, och det har vi också fått erfara, att det delas ju inte ut medaljer på VM, tror jag. I alla fall inte till exempel när Anders Källström då tog ett VM-silver i dubbel, så sa han att det finns ju ingen medalj hemma, så jag kan inte visa ett silver liksom. Och det borde man ju verkligen ha.
Ja, speciellt med tanke på att till och med Bulgarien fick en bronsmedalj under VM 94.
Exakt. Det var det jag som berättade det för dig.
Det kan ha varit det. Det är en väldigt intressant anekdot i alla fall.
En väldigt bra artikel. i förra året tror jag, i Sportbladet. Patrik Bränning tror jag det var som hade grävt detta. Chockerande upptäckten. Ja. Men det får vi ta en annan gång tror jag.
Ja, det kan vi göra.
Ja, ska vi ta en vignett?
Det gör vi.
Apropå Linus Karlsson så tänkte jag att vi har ju rabblat lite resultat och hit och dit de senaste veckorna nästan, eller de senaste avsnitten. Men denna gången så gör vi inte det. Vi lämnar liksom Jonesboro därhen. Men vi kan väl ha en liten tempen som man brukar säga på just Linus Karlsson då. Och där var det lite roligt för han la ut i något sammanhang som jag inte hittar nu med, inför tävlingen som var i helgen, att förra året så missade han att casha. Alltså, ska vi förklara sånt här?
Man kan väl säga snabbt att casha innebär att vara in the money, vilket innebär alltså att man får, att man kommer så pass högt upp så att man får pengar för sin insats. Så kan vi säga.
Ja, ja, exakt. Så förra året så var han ett kast ifrån att få prispengar i alla fall, och att han inte hade för avsikt att det skulle ske samma sak i år. Och det gjorde det inte heller, utan han kom på en väldigt fin 27:e plats och tre kast marginal till cashlinjen då, eller in the money zonen, hur man ska kalla det.
Ja.
Och då tänker jag att vi kan kolla lite på hur hans säsong har varit hittills, för det snackas ju inte jättemycket om Linus nu, mycket på grund av kanske hans lite knacka förra säsong. Men han har ju alltså spelat 4 av 5 events hittills på Disc Golf Pro Tour. Han missade den första då, chess.com Invitational. Sen han kommit 52, 44, 67 och nu 27 då. Och ligger på en total 69:e plats på touren. Och det är ju inte total katastrof.
Nej, det är någonstans mitt i då, va? Eller?
Ja, det skulle jag väl tro. Man får väl ändå tänka att det här, den här 27:e platsen är ju ett trendbrott och någonting som innebär att han är på väg uppåt. Liksom. Mm. Det är väldigt stor skillnad, ser man också, på att komma på 44:e plats eller 27:e. För på 44:e plats så fick han liksom 3,13 poäng eller något sånt där. Medan man då för en 27:e plats får 19,5. Och så går det väl vanligtvis upp till 100 då som vinnaren får. Så det är ju väldigt viktiga liksom poäng om man tänker totalställning och kanske vill vara med i Player Championship, vad det nu heter, Disc Golf Pro Tour Championship. Men man kan också titta lite runt om honom. Han ligger ju före sådana som Parker Welk, Thomas Gilbert, Luke Sampson, Paul Kranz. Och de flesta av dem, om inte alla utom Gilbert, har spelat alla 5 deltävlingarna.
Mm.
Gilbert har spelat 4 då som Linus, men placerat sig bäst på 35:e plats. Så att, ja, vi hoppas på en fortsatt uppåt trend helt enkelt.
Ja, men det gör vi. Och en 27:e plats som du säger måste väl innebära också att han spelade rätt så bra. Måste väl vara runt 1030 då. Nu gissar jag bara. Men jag har också en aning om att du har siffrorna där.
Ja, han hade alltså 1046 preliminärt på första rundan, 1010 på andra och 1021 på andra. Eller tredje.
Ja, men då är det väl kanske 1025 eller någonting i snitt om man ska höfta det lite.
Exakt. Och som vanligt tror jag inte att Linus är supernöjd än eller framme på något sätt, men ett steg i rätt riktning.
Mm. Ja, men definitivt.
Men innan vi hoppar in på det som kanske är huvudtemat i avsnittet på något sätt, så har jag en grej, Simon, som jag vill. Har du din telefon i närheten?
Yes.
Bra. Då ska vi se om du har hittat en funktion som jag fick reda på. Då vill jag att du går in i Udisc-appen och så längst ner där i menyraden så trycker du på mer.
Yes.
Och så trycker du på spelare.
Mm-hmm.
Och så trycker du väl till exempel på Rickard Sköld då. Då får du upp en matchningshistorik eller head-to-head. Känner du till denna?
Jag har faktiskt stött på den, men jag hade glömt av den lite. Så att, det var ju kul att du påminner mig. Det var synd att det var just dig som som exempel här. Men det var kul att se ändå. Man kan väl säga att du har dubbelt så många vinster och lite till än vad jag har. Mm. 12 oavgjorda då, det var ändå rätt många.
Ja, det var det. Jag har väl spelat ganska många såna här korta banor där man gärna ska gå minus 6 på 9 hål åtminstone. Och då är det ganska lätt kanske att det blir oavgjorda.
Ja, men precis. Det är mycket möjligt. Men för detta är väl bara där vi har gått på samma scorekort, antar jag.
Ja, precis. Mm. I Udisc. Och det står ju också då att vi har 102 scorekort gemensamma, men 99 stycken som inkluderar i detta. Och då är väl det att vi till exempel då är ett tillsammans i parspel.
Så kan det vara. Precis, eller att det till, kan vara att någon avbröt en runda eller något sånt där kanske.
Ja, exakt. Mm. Ja. Nej, men det, jag tror att det är en ny funktion faktiskt.
Ja, eller relativt det gjordes alltså. Ju en uppdatering inför året med en del nya grejer, så den här är absolut ganska ny vill jag påstå. Ja, Adi har en bra match där.
Mm-hmm.
17-7-17.
Åh, jäklar.
Det är jämnt.
Ja. Så vi hoppas att den här typen av grejer blir större också i King, som jag så gärna påpekar. Men det var bara något jag sprang på här.
Ja, ni som inte lyssnar på avsnittet med King, så hade vi det i början av året här. Och där är det ju, vet vi att det är många nya roliga funktioner på gång, har de ju lovat i alla fall.
Ja, och framförallt i takt med att de växlar upp just det här för casual-spel, användandet liksom.
Ja.
Så finns det ju möjlighet för den typen av funktioner.
Annars då?
Jo då, det är bra.
Härligt, härligt. Jo, men det vi satte en pin i förut var ju då det här med att vi har varit ute och spelat Alevit. Som, om vi ska ge lite kontext kring det, så var det ju att tävlingen Tre Manna, som säkert många känner till, som är ju som en partävling fast med tre personer då, där det spelas både Greensam och Best Shot och lite allt möjligt sådär i regi av Erik Melgren och DG Events. En av hans mest uppskattade tävlingar tror jag sådär, att många som ser fram emot den, och ett kul sätt att tävla liksom. Sen var ju detta något som var inbokat sedan länge, och vi hade aldrig trott att det skulle vara så dåligt väder i mitten av april eller början av april som det var, men vi kände ju ändå att vi behöver liksom hålla på det vi har lovat och öppna Alevit inför den här tävlingen då. Så vi hade öppet fredag, lördag, söndag den här veckan som var. Sen var det ju väldigt blött på fairways och så vidare, så vi valde att stänga nu igen efter helgen då, för att låta marken vila ytterligare och torka ut lite till och sådär. Så får vi se, men från och med 1 maj går det att boka redan nu i alla fall, så senast 1 maj kommer det öppna igen på Alevit, men om vi känner att det är läge så kanske vi öppnar upp tidigare än så också, men då får vi känna av lite först. Då fick vi lite kontext kring det i alla fall. Men under den här öppningshelgen så fanns det ju några strötider även utanför tävlandet då, om man inte spelar tre manna. Och där bokade vi in oss då, du, jag, Flippup och förbundet då, som vi pratade om, sex personer, som ju faktiskt var okej att spela i sex grupper i det här fallet då, för att man ska kunna ta träning för tre man, var i tanken då. 3 + 3 = 6. Alla fattar.
Ja.
Nej, men då tänkte vi, varför inte ta tillfället i akt och prata lite om Alevit, som ju är många som, jag vet inte hur många frågor jag får om Alevit i veckan, men det är många. Under senvintern, våren har det varit framförallt när det öppnar Alevit. Och inte minst då så är det folk som har anat att det är lite ändringar på gång och så vidare och så vidare. Och nu har vi ju båda fått exponeras för de här ändringarna, så tänkte jag att det kan vara kul att diskutera lite kring det.
Ja, men det tycker jag. Och det är ju till viss del ganska stora ändringar, inte minst hur slingan är upplagd och visuellt redan från start. I och med att jag kan ju säga det då, att back nine har blivit front nine och vice versa, så att nu var det nya hål 1 är gamla hål 10.
Stämmer bra, och det innebär alltså att gamla hål 1 är nya hål 10. Så de byter plats på det sättet, och det har ju varit en process det här såklart, där man har pratat med mer eller mindre berörda personer och även, vad ska man säga, dividerat inom sig och inom Ale och sådär. Där vi har landat i att nej, vi tror faktiskt att det här blir ännu lite bättre. Och jag har hittills inte stött på någon som tycker någonting annat. Så det är ju roligt att det känns som att det är en bra lösning. Inte minst för att hål 1 blir kanske lite ännu mer spektakulärt och lite sådär. Vi har också byggt en ny Bauta 10 kan vi kalla det för.
Och det gillar vi.
Ja, det är roligt. Den är ju typ 10x5 meter med massa bänkar och numera då en stor häftig fågel som man ska kasta under vingarna då, 145 meter par 3. Så det är en tuff men häftig start så där, som vi tänker kan bli en rolig publikgrej också liksom. Och så dessutom att hål 18 då blir gamla hål 9 som avslutar ner mot butiken och ner mot centret, större öppen yta, och också då tror vi främjar publik och annat på stora tävlingar och sådär.
Ja, och särskilt också när man tänker på att i det skedet när en tävling ska avslutas så är det ju oftast inte några andra spelare på banan. Då kan man ju stå liksom på det som är fairway på 10:an då, gamla 1:an, och mot driving range och så vidare. Så ja, det låter ju klockrent.
Ja, precis. Och i och med den här ändringen att vi ville få håll 9 till håll 18 så insåg vi också att om man ska ha stortävlingar på Ale så blir, även om det är liksom inget lätt par 4 i grunden så, men det är ju väldigt öppet och nerför 245 meter, så då tror vi och vet av erfarenhet att sen till exempel The Open 2018 att det är många som utan större svårighet i alla fall kan bomba på rätt mycket på första kastet och sen mer eller mindre pitcha upp för att ta en birdie då. Och då tänker vi att vi vill att man ska få ta ytterligare ett beslut längs vägen lite grann, så därför har vi infört då ett par 4 med Hazardö, så att man har ungefär 190 meter ner till det här som den börjar och sen då 50-tal meter in till korgen och ön som är ungefär 11 gånger 16 meter. Ja, det blir det inte riktigt, men 11 meter på ena sidan och 16 meter på andra sidan från korgen då, så att säga. Ja, ni fattar ungefär.
Ja, exakt. Ja. Nej, men då jag som är inte är känd för att gilla pinnar längs fairway och sådär, men ändå är en pragmatiker. Jag såg ju väldigt positivt på detta. Vi hade ju pratat om det innan också, men just att det jag reagerade på, eller jag sa, det var ju också att det blev tydligare att man styrde spelet längs med fairway, för det här är ju en fairway med enormt mycket ytor. Det är ju inte så att pinnarna är i spel av en slump. Då har man ju bombat på eller missat ganska rejält. Men det har ju funnits tillfällen då man har legat då väldigt mycket till höger om de här stolparna, ledningen som går där, och ändå har kunnat liksom chansa igenom skogen på rätt sida mandatoriet. Och mandatoriet är också flyttat nu av naturliga skäl då. Och det har ju inte kostat någonting, för man kommer ju oftast över till andra sidan och kan pitcha därifrån då. Medan det nu då styr runt liksom den här dungen som avskiljer nuvarande håll 10 och 18 på ett bättre sätt.
Exakt.
Tycker jag.
Ja, men det är kul att höra. Och det går ju också åt andra hållet från då nuvarande hål 10, gamla hål 1, så är det ju också en OB även på mer tajtare på högersidan då, längs med den här, vi kallar det för en ekkulle lite grann som är där. Där det finns också fornlämningar på den kullen som vi gärna vill att man inte ska stå och kasta i och sånt. Så det finns en tanke med det också. Och jag är precis som dig. Jag är ju helt emot onödiga OB-pinnar åtminstone, eller felplacerade sådana, eller vad man nu ska kalla det för. Men i det här fallet känns det befogat, och jag tror det kommer bli bra och rimligt.
Ja, men också inspelet då till ön. Är man en väldigt avancerad spelare och går ett lead card på ett SM eller en större tävling, då finns det ju ändå en nerv där från publiksynvinkel att man ska träffa den här ön, som inte alls för liten tilltagen på något sätt, utan är då ganska rejäl. Men ofta ska man ju också kasta från kanske 100 meters avstånd då, även om man eller kanske ännu mer även om man är en skicklig spelare. Och för alla oss andra så är det ju, blir ju birdien otroligt mycket mer återvärd på något sätt.
Nej, men det fick ju vi erfara i första hand nu när vi spelade, att det var ju en helt annan nerv från vårat, vi spelade ju parspel och så du läste vinden mycket bättre än mig, och jag känkade liksom min drive, och du kom ju en bra bit ner, men det är inte den längden som du hade för några år sedan, om man säger liksom. Så då var det verkligen sådär att ja, men shit, ska man, alltså, om man hade räknat bort om det var som förut så att säga, då hade det varit, ja men vi försöker ta så nära vi kan. Det hade varit det enda beslutet att ta liksom.
Ja, exakt. Det hade inte funnits någon strategi överhuvudtaget eller nerv i det.
Nej, så då var det så här, ja men ska vi en lägga upp och en gå för det, och i så fall vilken ordning ska vi göra det, och så, lite sådär liksom, så slutade vi med att jag köttar på och jag hade tur nog faktiskt att träffa den här ändå. Så det var ju roligt så sett. Så det var en skön avslutning.
Inte bara tur, du satte ju, det måste ju varit, ja, det var en bit över 100 meter och en väldigt fin sån här turnover-båge som disken studsade väl säkert bara 2 meter till höger om korg på uppe på kullen, och vi fick en 5 meter eller något. Mm. Det var fantastiskt fint.
Men ja, det var roligt kast.
Det höjde ju liksom värdet i det kastet också. På något sätt. Att, annars kanske du inte hade gjort det spelet. Man kanske hade hamnat 8 kort och så hade det varit ett enklare kast. Men det kan man inte riktigt riskera nu.
Nej, precis så. Det var precis så du säger. Att jag kände mig liksom tvungen att kommitta lite extra liksom på grund av att det är en ö då. Så det var lite extra, liksom roligare att kasta det på något sätt. Mm. Så, lätt att säga nu när man träffar ön.
Nej, men
lite så. Så det var kul att, för det var ju första gången jag fick gå Alvit också sen ändringarna nu när vi gick i söndags då. Så det var roligt att få erfara det. Så det är ju två av hålen då som vi har diskuterat nu. Tre om vi pratar om ettan också. Är det något mer vi ska göra nedslag vid, tycker du? Eller ska vi gå igenom de flesta? Alltså, grejen är så här, om vi tar lite från början, så är inga ändringar är ju enorma. Liksom. Och vi vill ju inte ändra. Vi vill att Alevit ska vara Alevit. Liksom. Det är ju det är något sätt viktigt att det behåller känslan kring Alevit. Och liksom själva grunddesignen på Alevit är ju... Det är ju liksom Sixtinska kapellet i mina ögon i många aspekter. Liksom. Det är så fantastisk bana som vi ju inget annat än, vi vill inte annat än att förvalta den på ett bra sätt såklart. Så därför så går vi ju med lätta steg på något sätt framåt, men samtidigt så vill vi ju utvecklas med sporten. Liksom.
Nej, men man kan väl lite snabbspola här då, för det som är håll 1 nu då, gamla tian, och så ska jag sluta säga så snart, men då är man med på tåget här då. Där är ju egentligen bara porten som ändrats från förra året. Sen kan vi nästan hoppa fram till håll 4, så är den här lilla men betydelsefulla ändringen att det sista mandatoriet i dungen intill green är borta, annars är det väl inget större där.
Nej, det är några OB-pinnar som har också smalats av lite i och med detta, och för att också man ska kunna läsa av OB-linjerna lite enklare och tydligare, och för att ett par våta områden ska vara lite mer ur spel. Men det är liksom så här, man tänker inte på det om man inte vet om det, lite så.
Nej, det var alltså håll 4, gamla 13, och så hoppar vi fram till håll 6, gamla 5-man. Nej, gamla 15 menar.
Exakt, exakt.
När man kastar ner för i det lite i sandgropen så att säga. Där är det ju en ö nu då, och inte Hazard utan OB.
Precis, så där är ju också faktiskt ett öhål då, så det enda par 3-hålet på vita. Det var ju, spelades ju praktiskt taget som ett öhål för kan man ju säga, i och med att Snäckebäcken går där och så har det OB ut mot gamla 18 nya 9 då. Så det enda som egentligen var safe utöver ändå, man säger, var att den här liksom vägen som går ner. Men där upplevde vi att det skapar en del diskussioner i grupper om var diskar skar och annat ut på det här OB:et, trots att det var för det kunde nämligen, alltså från tee så var det ju dropzone, men det kunde även hända liksom i att man går in vänster tidigt och så vidare och så vidare. Det kunde vara lite stökigt, och det kunde också vara stökigt att veta om man var safe eller inte, om man liksom låg inne i dungen på vänstersidan och det var lite sådär. Vi tror i alla fall på det speed of play, men också på det här om det rent visuella, att kunna veta direkt om du är safe eller inte, vilket vi, jag vill påstå att man numera kan, kanske med undantag om man ligger precis nere vid vattenlinjen då sådär. Men nej, så tanken är att man ska se i stort sett hela ön uppifrån tee, vilket jag vill påstå att man gör om man inte är alldeles för kort kanske då. Men, och sen är det dropzone flyttad också.
Ja, precis. Det låg ju väldigt pittoreskt. Pittoreskt heter det på svenska.
Ja, exakt.
Just det. Mer begripligt ord på engelska. Det var därför det blev ett mellanläge här. Men pittoreskt anlagd dropzone till höger om man sett om man står på tee och tittar ner på green. Mm. Till höger om green på den här lilla ön som skapas i Snäckebäcken.
Precis, ja. Så man får gå ut på en spång där som vi numera har halkskydd på, och så är det en cirkel 2 putt liksom, över vattnet då. Så vi har känt att den här lilla ön eller halvön eller vad vi nu vill kalla det för är en väldigt mysig plats på Ale som det hade varit kul att få med lite mer i spel liksom. Så det gjorde vi en lösning där som vi tycker blev rätt tjusigt faktiskt. Jag hoppas att ni instämmer.
Absolut. Om jag leder detta hoppandet då, så tycker jag att vi hoppar förbi 7:an, 8:an, 9:an och 10:an har vi pratat om då, gamla 1:an, att det är OB-pinnar till höger framförallt då. Sen kommer vi till hål 11, gamla tvåan som har varit banans lättaste hål tidigare, eller ja, kanske med risk för att det fortfarande kan vara det.
Mm. Ja. Ja, men exakt, och där har vi gjort en liten ändring. Det är liksom, korgen står i samma linje, man ser den liksom genom den här tunneln som de tidigare ägarna så fint har liksom rensat upp, så att man ska se korgen tydligt från ti, så den är kvar där, men att den är flyttad 7-8 meter snett bakåt liksom, för att liksom ge en lite mer, det är lite svårare att parka den med forehanden liksom. Så att vi vill bara att det ska bli lite mer utmanande utan att förändra hålet alldeles för mycket liksom. Ja, men det tror vi kommer funka rätt bra. Det är en ganska mysig green där den hamnar också.
Och då tror jag inte att det är några direkta förändringar på övriga hål som det är nu, eftersom vi har pratat om då 18 gamla nian. Men vi var ju tittade lite också på era planer där angående hål 15, alltså gamla sexan, den som är känd för den här fantastiska tin bland annat. Och där har ni planerat eventuellt att ha en par femma, att flytta korgen upp då, till vänster från nuvarande green och lite längre upp.
Exakt, det är något som vi har experimenterat med lite, och det är inget som kommer implementeras under det här året. Dels för att det hålet är ett sånt fantastiskt par 4, tycker jag personligen och många med mig. Det som hade gjort att där greenen är nu hade varit sweet spot inför ett sista kast in mot den eventuella nya greenen snett upp vänster då. Men det är något som vi får fortsätta fundera över och sådär. Men anledningen till att vi liksom pusha lite på det här, det är inte bara för att vi vill ha någonting att göra, för vi har alldeles tillräckligt att göra ändå, men det är jag var inne på discgolfens utveckling och sådär, och det finns ju stora spelare inom sporten som till exempel DGPT som vill att vissa banor ska få en högre ett högre par helt enkelt då. Vi har ju par 63 på Alevit nu, och jag vet att Maple Hill tror jag också har så här typ 62 eller 63 eller någonting. Så det är ju inget dåligt par på något sätt, men det finns ändå många ledande discgolfare som pushar på att det är bra om det är fler par 4 och par 5 på vissa ställen. Så därför är det i alla fall intressant att liksom utforska de möjligheterna.
Nej, jag tycker det ser spännande ut, och det är ju av nöden och utvecklingen som måste ske i discgolfen och på såna här, den här typen av anläggningar och just specifikt den typen av banor. Och det är också, tänker jag, oerhört tacksamt att det sker i den miljön som på Alevit, att det inte blir de här öppna fälten, utan det är ju ett hål som trots allt är ett skogshål.
Jo, men det vill jag också påstå. Och det är också ett hål som, om man nu skulle testa att göra den ändringen, så är det ju inget som förstör befintliga hålet, utan då är det bara att sätta tillbaka korgen där den är, så är det fortfarande tillbaka där liksom. Så det är av den anledningen känns det också tryggt att experimentera med det. Måste jag säga. Men sen tänker jag att vi också får beröra här i slutändan det här som vi också jobbar för att få klart så snart som möjligt, nämligen våran front tee layout, eller front layout, eller vad vi kallar det för, på Alevit. Och det är också något som både jag och andra har diskuterat kring, att vilket jag helt förstår också, de här argumenten att Alevit ska vara Alevit, att här vill man ha en utmanande bana och kanske inte man ska slänga ut front tee hur som helst och så. Och det argumentet köper jag också till 100%. Jag tycker också att det är sådär, Alevit är för många ett Everest inom discgolfen. Det är många med mig och andra som liksom kämpar för att liksom, vissa kanske kämpar för att ta sig ner på single digits som man säger då. Alltså, du vill ha över par fast då ensiffrigt till exempel. Vissa kämpar för att gå första gången på par eller x antal minus eller sådär. Så jag tror det är många som har den tanken, men det kommer alltid finnas kvar såklart. Men det är lite av samma anledning som jag pratade om det här med parsättningen på banan generellt, att det är ett krav från DGPT att vi ska kunna ha en front layout för FPO under kommande All Open. Så enkelt är det. Och därför vill vi ta fram detta. Det är också ett bra sätt att avlasta banan och fördela slitage och annat och sådär. Så det finns fördelar med det på det sättet också. Plus att ge våra årskursinnehavare och allmänna gäster fler möjligheter att kasta på andra layouter och ha roligt på vår fastighet liksom.
Ja, exakt. Och det är ju ett väldigt bra krav från Disc Operator. Alltså, just att ha den anpassningen för FPO som väldigt tydligt efterfrågat också från spelarna. Och det skapar ju ytterligare en slinga som är ju jättekul att spela. För det är på inget sätt någon lätt bana.
Nej, nej.
Kommer det vara.
Nej, precis. Du har fått se åtminstone 3 av 10 som är halvfärdiga, nästan helfärdiga. Och även ett par tankar om några som inte riktigt har påbörjat. Så. Men då har vi gamla hål 16, nya hål 7. Det här par femmat som du har hittat en jättefin position uppe på höjden till vänster 40-50 meter fram. Vi har också gamla 18, nya 9 där det är ett 112 meters kast istället för 140-150 då. Och sen gamla 8 faktiskt då, vilket ju numera är hål 17 där som innan var ett 115 meters kast uppför. Också en sån där som man går fram och tänker att det inte ska vara så svårt, men allt är så tufft när man kommer dit tycker jag. Mm. Så där blir det fram till vänster då lite mer hyzer flipkast då på ett 9500 meter ungefär.
Mm. Nej, det ser strålande ut.
Ja, men vad roligt.
Det blir jättekul att spela den slingan. Det är precis som jag har sagt att jag har inte spelat Ymer silverslingan än. Den NPO-banan där, får vi väl kalla den, kallas ju för Gold. Och då har de en silver layout. Och den tycker jag ju ser otroligt rolig ut när jag har gått och tittat på den.
Jag har faktiskt inte heller fått tillfälle att spela den, så det ser jag också fram emot någon gång. Ja, men vad kul att vara och få bolla återigen även digitalt med dig. Jag har ju fått göra det analogt.
Ja, exakt. Så får vi väl slänga ut lite ett tips då om, för det kan ju nästan vara så att Vit har öppnat när det här släpps igen, men om inte annat så när du är på Vit nästa gång, du som lyssnar, håll utkik efter andra lite fina detaljer längs vägen. En groda som klättrar upp för ett träd bland annat finns längs en fairway.
Mm, ja, men precis. Det där lilla extra är alltid roligt att få till också när man har möjlighet. Så det tycker jag ni absolut ska göra. Och när vi ändå pratar om den här fågeln på hålet, så får vi också kolla in den här statyn, vad vi nästan kallar det för, som är motorsågad fram ur våran högstubbe i form av en ek som var på gamla ettan då, nuvarande 10:an. Vid 10:an där.
Och så kan vi konstatera att det inte har skett några större skador av diverse stormar på Vit som har varit någon fara. Det har varit ganska mycket jobb, kan jag tänka mig.
Ja, det är en hel del träd som har vält som har behövt ta som hand, men som tur är att ta i trä inga tongivande sådana. Så det har vi klarat oss utan, men jobb absolut.
Men nej, säger han och får något tomt i blicken.
Ja, jag tänkte just på att vi har fortfarande ett träd som vi behöver hantera. Men det ska faktiskt göra imorgon. Tanken är att det ska bli en del av den kommande eller den pågående arbetet med driving range.
Ja, just det.
Mm, får vi se hur vi lyckas med det. Men det är ju några sådana här projekt som har varit fortlöpande. Man har fått invänta vissa saker och sådär. Men så är det. 6 nya utkast finns i alla fall att använda. Härligt. Nu har vi tuggat på en timme i vanlig ordning här.
Det är klart.
Det är myspys.
Då tycker jag att vi sätter stopp för det här vansinnet.
Det gör vi. Men vi är glada för er som tog del av vansinnet och hoppas att ni vill vara en del även framöver.
Ja, vi är snart tillbaka.
Det är vi. Allt gott.
Ha det bra. See me driving after tea. Weather's looking good. I got a disc bag full of tricks. Yeah, I got them spinning. I'm listening to music you can't hear. I got my magic plastic in the air. Yes, I am. Cause I'm a disco. Yes, I am. Well, I'm a disco. Yes, I am. You see me driving on.
Yes, I am.